Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Välkommen till Vidar möter, Teresa Carvalho.
Tack så mycket.
Du är riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Stämmer.
Sedan valet 2014.
Ja.
Ja. Och du är också statsvetare.
Ja, jag har en polmagexamen från Linköpings universitet med statskunskap som huvudämne. Mm.
Hur kom det sig?
Ja, såklart ett intresse för samhällsfrågor i grund och botten. Jag började faktiskt min akademiska bana i Växjö när jag började läsa på internationella samhällsvetarprogrammet. Men där plockade jag väl lite grann russinen och kakan och sen insåg jag att en traditionell polmagexamen där också nationalekonomi, statistik, juridik ingår är nog ganska bra. Så att jag läste de internationella kurserna i Växjö och sen flyttade jag tillbaka till Östergötland och läste så att jag fick en hel polmagexamen. Mm.
Jag kanske blandar ihop saker och ting, men jag kom till Folkbladet för 16 år sedan. Var du SSU-ordförande då? Eller? Du är så pass ung, va? Eller?
Det beror väl på hur man frågar. Ja. Nej, men jag var inte i Växjö så länge. Och mitt politiska engagemang började väl egentligen på riktigt i Växjö när jag var student. Men jag var bara där ett år. Mm. Och sen när jag flyttade tillbaka till Östergötland hittade jag in i SSU. Jag var inte riktigt aktiv i SSU innan dess faktiskt. Men sen blev jag engagerad och då träffades ju vi flera gånger.
Ja, eller hur? Och så var du vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ja, det stämmer också. Innan jag kom in i riksdagen så var jag vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Men jag vill korrigera, jag var aldrig ordförande i SSU.
Nej, det var det inte.
Inte ens i styrelsen.
Mm. Ja, inte ens lokalt i Norrköping.
Nej.
Men du var en framträdande SSU-profil, kan man säga.
Så kanske det var.
Ja, vad bra. Hör du, nu är du riksdagsledamot. Mm. Mm. Hur är det i dessa tider att vara riksdagsledamot?
Väldigt speciellt naturligtvis. Nästan allt arbete sker ju faktiskt härifrån Norrköping för min del. Då, eller hemifrån för de flesta av oss. Mm. Riksdagen är ju bantad till 55 ledamöter som är på plats för att fatta de formella besluten i form av voteringar. Och, som också tar hand om justeringarna i alla utskott och så. Där vi alla nu formellt sett är ledamöter i alla utskott för att det där ska kunna gå att hantera.
Precis.
Men de flesta av oss är hemma för att vi helt enkelt inte ska bidra till onödig smittspridning och så. Så att, det är lite annorlunda, men det funkar. Det funkar att göra så här en tid i alla fall. Det är klart, på lång sikt så kommer det inte vara hållbart för att vi går ju miste om en massor. Att vara ute i samhället och träffa väljare, organisationer och andra som vi behöver i vårt politiska arbete. Mm. Men så här en begränsad tid så funkar det faktiskt väldigt bra.
Jag tänker på riksdagsgruppens möten som ju är väldigt viktiga faktiskt, alltså för och säkert om det är svåra och kontroversiella frågor att det vägs av för det ansvaret man har som riksdagsledamot, och det är ju varje vecka.
Ja.
Ni har inget sånt, det går inte att ha digitalt
heller? Jo, det har vi.
Det har ni?
Alla 100 ledamöter och de flesta statsråd och många kanslipersonal och så vidare som deltar på samma digitala möte.
Oj.
De blir kanske inte riktigt lika långa och sådär, va? Men vi har bra diskussioner.
Ja.
Och det har varit alldeles nödvändigt att få det där att fungera, för det har ju hänt så otroligt mycket nu under den här tiden. Vi har haft väldigt mycket att hantera. Så att jag måste säga att jag är positivt överraskad.
En annan sak som är positiv i varje fall om man som du och jag är socialdemokrater är ju opinionssiffrorna. är på väg upp igen nu. Mm. 29-30% ungefär.
Ja.
Vilket ju för några år sedan man skulle ha sagt, va? Det är något som är på väg upp. Men, vad tror du om de där siffrorna?
Jag tänker väl att man ska vara lite försiktig med att dra för långtgående slutsatser kring det. Jag tänker väl att det är väl någon slags kvitto på att människor upplever att vi hanterar den här situationen på ett bra sätt. Men jag tror också att det är så man ska se det, att det handlar om hanteringen av coronakrisen, och det är klart att det skulle ju kunna komma att förändras väldigt snabbt också om det händer någonting som sätter dig i ett annat läge. Mm. Jag tänker att man inte ska dra för långtgående slutsatser kring att siffrorna går upp, men det är klart att det någonstans är positivt. Det hade varit jobbigt om människor upplevde att vi hanterar det alldeles tokigt. Mm.
Och livet och världen är ju orättvis, som vi känner till. Jag tänker på det andra regeringspartiet, det lilla regeringspartiet som verkligen skulle behöva ha lite stöd. De går ju ner, de ligger ju under spärren nästan av många undersökningar.
Ja, det är fler partier som har det tufft, och det är klart att det är inte alla som riktigt kommer fram och kommer till tals på samma sätt. Det är mer fokus på de kanske större partierna, då, både regeringsbärande och oppositionsparti. Så, ja, det är många som har det tufft. Mm.
Hur ser du på det läge i riksdagen som har uppkommit nu? Så här, vi är ju vana med minoritetsregeringar ur ett perspektiv, men ur ett annat är vi ju inte det. För de flesta minoritetsregeringar har ju haft makten säkrad i riksdagen någorlunda med samarbetspartier och sånt där.
Mm.
Men nu har ju oppositionen flera gånger, alltså de fyra partierna i ren opposition, har ju flera gånger använt sin majoritet för att, på lite ovanligt sätt. Eller hur ser du på det där? Eller vad kan det bära iväg, tror du?
Ja, och precis innan corona liksom riktigt tog fart så hade vi ju några situationer i riksdagen där vi verkligen fick känna på det där. Och det var ju, ja, det är ju en väldigt speciellt läge det där händer, där en så pass, vad ska man kalla det, ohelig allians ändå går ihop och, kring saker där de inte nödvändigtvis egentligen är överens, men de är överens om att de inte är överens, men att det finns en gemensam fiende någonstans.
Mm.
Och jag måste väl säga att jag tycker att vi hamnade i ett läge där det blev väldigt mycket politiskt spel och käbbel som jag hoppas att vi faktiskt kan lämna i tiden innan corona och att vi tar med oss mer av samarbetsviljan till tiden efter. Det kanske är önsketänkande, men jag hoppas att vi ändå kan bevara en del av det konstruktiva samtal som vi faktiskt har nu. Jag tror att det skulle behövas i svensk politik.
Du nämnde coronan och det är ju den stora händelsen i Sverige och hela världen.
Ja, såklart.
Ja, och som dessutom pågår på olika sätt. Ja, visst. Och hur skulle du vilja säga så här långt? Alltså, hur har Sverige skött sig? Finns det något som du skulle säga har gått väldigt bra? Finns det något som du är mer missnöjd med eller tveksam till? Eller?
Jag tillhör väl de som tänker att man egentligen ska vänta lite med de djupare analyserna och slutsatserna tills vi verkligen kan se effekterna av både hur vi hanterat själva krisen, men också det som har varit också liksom beredskapen som har funnits tidigare, och att vi verkligen försöker fokusera på att hantera det som kan göras här och nu. Men några saker kan man väl ändå säga, och en av de sakerna som jag tror att ingen riktigt kan känna sig nöjd med, det är ju hur smittan har kommit in på äldreboenden. Där ser vi ju verkligen att vi har haft en sårbarhet som vi måste se till att vi inte återfår. Och även när vi pratar om beredskap och beredskapslager har det varit mycket diskussion om, med rätta. Och där är det ju någonting som både regeringen och även vi socialdemokrater delvis har pekat på tidigare, men det som händer nu med krisen är ju verkligen att det har blivit tydligt och kännbart på riktigt. Att det var det här vi borde ha förberett oss på bättre. Och det sattes igång ett arbete för ett par år sedan, och det var en utredning som kom här nu mitt under krisen som har pågått ett antal år, som också pekar på en del saker som vi dels försöker att ta hand om här och nu för att också ha bäring på den krisen vi är uppe i nu, men också för att förbereda oss bättre inför kommande kriser. Och likaså tror jag att vi kommer få en rejäl diskussion om hur vi organiserar och hanterar äldrevården och äldreomsorgen i Sverige framöver. För att det är väldigt utsatt. Människor som arbetar där, som väldigt många som har väldigt dåliga anställningsformer, dålig utbildning och så vidare, som nu faktiskt visar sig att det har det har betydelse på riktigt.
Absolut. Tror du det är så att med oss människor, oavsett vi är i politik eller inte, att, att så länge solen skiner någorlunda, eller det inte ösregnar i varje fall, så gör man inte så mycket förebyggande saker. Men jag har botaniserat lite bara ett antal utredningar om äldreomsorgen, äldrevården, alltså 20 år tillbaka i tiden, som tar upp de här sakerna. Alltså med utbildning, det borde vara ett särskilt yrke som pekar på att hemvård är bland det svåraste och mest komplexa man kan göra. Särskilt många av de gamla har många sjukdomar, många ohälsotillstånd. Och dit är det så att liksom många inringda timvikarier, i stort sett vem som helst.
Mm.
Alltså den matchningen. Mm. Alltså, men ja, det rullar på och de äldre har svårt att göra sin röst hörd. Eller vad beror det på? Eller?
Jag tror att det beror på många saker, och jag är definitivt inte den som har alla svar. Jag tror inte någon har alla svar, och det finns nog inga enkla svar, för då hade vi inte varit här.
Mm.
Men det är klart att det är många som har pekat på under en lång tid att arbetsvillkoren exempelvis inom äldreomsorgen är alldeles för dåliga i alldeles för många fall. Och där vi är många som har pekat på det och försökt göra förbättringar. Sen har inte det varit tillräckligt. Men det ger ju oss vatten på kvarn. Så det här behöver det hända ännu mer. Och kanske är det så att det finns en bredare samsyn kring det nu också efter corona, när man ser effekten av det exempelvis.
Men kan det vara så att det blir så här, så ur olika perspektiv, är det mer så ett arbets, man kan säga fackligt, eller hur medarbetarna har det, någonting sånt där. Ett perspektiv. Fullt hedervärt naturligtvis. Men jag tänkte just de äldres... Det finns ju en riksdagsledamot som jag verkligen lyssnar till. Det är ju Barbro Westerholm.
Ja, hon är fantastisk.
Ja, och gjort det alla år sedan hon var på Socialstyrelsen också. Alltså, hon är verkligen ingen, vad heter det, syltrygg. Men hon är verkligen, hon är tuff.
Mm.
Och hon är verkligen på de äldre sida. Inte något skrikigt sätt.
Nej.
Och det där, jag har tänkt på det mycket under våren här, att kanske det som har saknats. Alltså, du har inte haft någon plats.
Ja, men det är klart att det är en enorm utsatthet alltså för många äldre som får träffa så många olika personer som man inte känner. Och just att det kommer nya personer, det är klart att det kan ge en känsla av otrygghet och utsatthet. Som ju faktiskt också är en utsatthet när vi pratar om smitta.
Mm.
Även om inte alla sprider omkring smitta, så ökar ju risken för att det händer såklart. Och att inte kunna påverka den situationen måste såklart vara jättetufft.
Mm.
Och det är ett perspektiv som definitivt behöver lyftas.
Och också medarbetare, precis som du säger. Jag läste en av de utredningarna. Har man gjort djupintervjuer med många som arbetar. Och det här är 15 år sedan. Och den djupa oro, nästan ångest man hade. För man kände, jag har ju inga kunskaper.
Mm.
Och många slutar ju också. Alltså, det vill säga, det går inte. Och känner ju själv. Man kastas in i situationer. Svårt sjuka människor. Och ska ta hand om
det. Ja, det är ett jättetufft arbete.
Ja. Men som sagt, virus är lite som en målsökande robot. Det söker sig fram till samhällsproblemen.
Ja, så kanske.
Hörru du, det är ju enorma utgifter här. Hundratals miljarder det talas om.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Till företag och till kommuner och regioner och till sjuklöner och allt vad det är. Barnbidrag såg jag idag.
Bostadsbidrag om man
ska bostadsbidrag var det
så. För de som har barn.
Ja just det. Ja, det var något med barnen. Man kan inte hänga med alla de här fast man. Och hur ska det gå? Jag menar, det finns inte oändligt med pengar.
Nej, det finns inte oändligt med pengar, men vi har varit väl rustade för en sån här kris. Kanske vi inte hade förutspått att det skulle vara just den här krisen, men vi har ändå varit väl rustade, så att än så länge så har vi ändå haft så att vi har kunnat göra de här insatserna. Mm. Väldigt kraftfulla insatser. Det är ju historiskt stora paket som har kunnat sättas in. Men det är klart att här gäller det att vara eftertänksam samtidigt som vi agerar snabbt. Mm. För att vi vet inte hur länge den här krisen kommer hålla på. Vi vet inte hur länge samhället kommer vara i behov av olika typer av stimulansmedel och insatser från statens sida. Och då gäller det att liksom både gasa och hålla lite grann i pengarna samtidigt. Och det är såklart en utmaning och en balansgång. Men vi måste ändå vara beredda på att det slår väldigt hårt mot ekonomin. Det ser vi ju nu. Mm. Men måste också vara beredda på att det här kan bli mer utdraget än vad vi kanske räknade med från början.
Mm.
Men vi ska naturligtvis, och där har vi ju varit väldigt tydliga redan från början, att alltså pengar, det ska inte handla om pengar nu när det handlar om att rädda liv. För så pass välrustade är vi att vi klarar av att säga att vi täcker de extra kostnaderna som uppstår i sjukvården exempelvis. Mm. Det ska inte regionen och kommunen behöva tänka på, utan det kommer vi lösa.
Mm. Fast vi, det är ju ändå skattebetalarnas pengar. Ibland i debatten så får man för sig att statens pengar ska vara gratis på något sätt. Alltså,
Staten har ändå, ska vi säga, samlat ihop.
Ja,
så att det finns, så att man behöver inte ute på fältet här och nu oroa sig för pengar. Så gör man ju, så det är ju faktiskt en oro i en del andra länder.
Ja, herregud. Och inte minst för, jag menar, hur långt det ska fara iväg med arbetslösheten här. För vi är beroende av andra länder också. Exportindustrin är jätteviktig i Sverige.
Enormt viktig. Ja. Så att det enda vi vet är att det här kommer vara kännbart under en tid. Sen hur länge och hur djupt, det vet vi fortfarande inte riktigt faktiskt. Men på ett sätt så kan vi väl ändå hoppas och tro att den svenska strategin att ändå inte stänga ner helt och hållet ger oss en viss förtur sen när det handlar om att öppna upp igen.
Låt oss hoppas det. Det gör jag i alla fall.
Ja, jag också.
Ja, man kan inte göra mycket mer faktiskt.
Nej.
Eller hur? Du, ett väldigt viktigt uppdrag som du har sedan 2017. Då blev du ledamot i pensionsgruppen.
Pensionsgruppen
heter det bara.
Pensionsgruppen, ja.
Och det är de numera fem partier, va?
Ja, sex partier. Alltså Miljöpartiet.
Jag är ju med nu också.
Ja, precis. I och med att de sitter i regeringen så är de också med i pensionsgruppen.
Men de ursprungliga fem, det var Socialdemokraterna och de fyra gamla vanliga borgerliga partierna som tillsammans då beslutar om det nya pensionssystemet.
Mm.
Som beslutet togs 1994, 1995.
Mm.
Och nu sitter du med i den här vårdargruppen. Och apropå jättestor ekonomi, så är det ju det. Och oerhört krångligt och sammansatt. Men vad gör ni i den där gruppen? Hur ofta ses ni? Vad gör ni? Hur går det till?
Ja, alltså vi ses väl lite olika, ofta lite beroende på vad som är aktuellt och vad som ligger på vårt bord. Men vi ses tämligen ofta, ska jag säga, för det är ju nästan alltid någonting som är väldigt aktuellt. Det är inte alltid någonting är sådär jättebråttom, men vi träffade ju en överenskommelse 2017, i december 2017. Jag hade suttit med några månader, så jag kom in mitt i slutförhandlingarna, kan man säga, i den största överenskommelsen sedan det nya pensionssystemet sjösattes. Och då träffades vi ju naturligtvis väldigt intensivt, men sen efter det så har det ju handlat om att faktiskt omvandla den överenskommelsen till verklighet. Mm.
Vad handlar den om nu? Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Det var ett brett paket med allt ifrån höjd garantipension och bostadstillägg till höjda pensionsåldrar, förändring av premiepensionssystemet, jämställda pensioner och allt i princip.
Mm.
Men utan att ändra grunderna i pensionssystemet. Men det handlade om att vi skulle göra justeringar på väldigt många områden. Och nu så kan vi säga att vi betar av den här överenskommelsen och omvandlar till verklighet. Och det är ju ganska många processer då om att ta fram lagförslag och alla de processer som sen ska gås igenom till riksdagen. För det är inte så att vi sitter där som någon liten grupp. Det kan ju låta så ibland i debatten att det är vi som bestämmer, och så är det ju inte. Utan vi förhandlar och kommer överens om det som sen ska levereras till riksdagen.
Ja.
Och där får alla partier möjlighet att tycka till och rösta och i sedvanlig ordning. Mm. Så att det är fullständigt transparent och så på det sättet.
Mm. Vi talar ju förut om det här med att vi kanske borde haft beredskapslager, kommer man på nu, eller vi kanske borde haft bättre äldreomsorg, kommer man på nu och sånt där. Och så när vi är kanske, va? Men jag tänker också det här med det nya ålderspensionssystemet. Jag säger nya, för jag var riksdagsledamot när det infördes där och var med här 94-95, ja, eller när det beslutades om. Och då jag tittade på det där, och då var ju löftet, om man säger så, vi får sätta in de hartassar här, för det var inte något uttalat löfte från staten, men underförstått eller utsagt av många, så var löftet det att pensionen skulle ge 60% av inkomsten, precis som det gamla.
Mm.
Givet att man arbetade 40 år och givet att uttaget av pension, alltså vid vilken ålder, att det justerades i takt med att vi blev äldre.
Mm.
Och nu när man går till källorna och tittar, så ser man att sedan 1994 så har medellivslängden ökat med 3 år. Men det faktiska årtalet för pensionsuttaget har faktiskt sjunkit lite. Så det är 64,5. Alltså, och då ska pensionerna liksom, då kan de inte leverera.
Nej, men så är det ju. Det är ju enkel matematik. Ja. Att om vi lever längre och inte arbetar mer, då måste ju det vi har arbetat ihop räcka under fler år som pensionär.
Ja.
Alltså sjunker pensionen per år, per månad.
Mm.
Och då måste vi hitta sätt att få in mer pengar i systemet om vi ska kunna betala ut högre pensioner.
Mm.
Och här har vi ju två bekymmer. Ett som du pekar på, att vi faktiskt inte arbetar mer. Vi till och med arbetar lite mindre.
Ja.
Och det andra problemet då, att vi faktiskt inte heller nöjda med nivåerna, för att det är fortfarande för många som ligger på en för låg nivå som vi inte riktigt tycker är skälig. Mm. Så vi skulle vilja se att pensionerna generellt ligger på en högre nivå.
Nu har ju skatterna sänkts, alltså som gör, när man ser på utfallen av liksom de innevarande och de nuvarande, de vana pensionärerna, om man säger så. De har faktiskt, realinkomsten har ökat när man ser på siffrorna. Men det är genom de här skattesänkningarna.
Ja, precis. Ja. Ja, och fortfarande är det ju så att det finns ett väldigt, väldigt stort spann om man tittar på pension. Det finns ju pensionärer som har väldigt goda inkomster.
Ja,
och det finns pensionärer som inte alls har många kronor att leva på varje månad. Så att det är ju en viss risk att prata för generellt om pensioner, för att det skiljer såklart väldigt mycket.
Ja,
men om man ändå ska göra någon slags generellt uttalande, så tycker ju vi socialdemokrater att pensionerna är för låga, och vi skulle vilja se att de höjdes. Vi har till och med satt upp ett mål på att vanligt folk, vanliga pensionärer, ska få 70% av slutlönen i pension.
Mm.
Men det får ju bli lite mer på sikt, för att det krävs ju ganska långtgående förändringar för att nå dit. Det finns ju de som redan har det, ska sägas, 70%, och många har ännu mer.
Ja.
Det är lite vanskligt att prata just om den här kompensationsgraden, för det beror ju på vad man har haft för inkomst när man var löntagare. Men vi skulle vilja se att vi generellt sett närmar oss 70%. Det är vårt mål. Mm. Och då tror vi att vi kommer behöva öka inbetalningar, alltså höja avgifterna.
Mm. Men om man ska nå det, då talar vi både om tjänstepensioner, alltså det,
totalt sett, precis.
Alltihopa.
Ja.
Men utan bostadstillägg och sådana saker, för det kommer ju, eller räknar man in det är de här?
Alltså det är ju de som har lägre inkomster som får bostadstillägg och garantipension, och det är ju ett sätt för att öka deras inkomster. Så att, ja, det får man väl... Skulle alla ha 70%, så kanske man inte skulle behöva det här grundskyddet. Men det tror jag att vi kommer alltid ha ett behov av ett grundskydd. Det kommer alltid finnas de som har trillat ner eller av olika anledningar har en för låg pension.
Ja, sen du har ju alltid människor som inte kommer att arbeta så mycket eller inte arbeta alls av en rad olika skäl.
Precis.
Och det har man ju tagit höjd för, men det får inte bli för många naturligtvis.
Nej. Exakt.
Och när jag tittar på de här uppgifterna nu. Jag menar, den generella bilden när man följer i media, det är att det är bara skit och pannkaka med pensionssystemet, att man måste se om sitt eget hus och så vidare. Men man går till källan och tittar, om man följer liksom det löftet som var, att man jobbar några år till, man har möjlighet, man jobbar 40 år. Så enligt de uppgifter jag har nu från Pensionsmyndigheten, så de nytillträdande, de ligger över 70%.
Ja, det finns många som gör det, absolut. Ja, och så finns det de som inte gör det.
Ja.
Jag skulle nog säga att den största utmaningen som vi ser just nu, det är att det många gånger inte skiljer sig tillräckligt mycket mellan en som har arbetat och slitit ett helt arbetsliv inom låglöneyrken.
Mm.
Och den som inte har arbetat och inte har hela arbetslivet bakom sig och som då får enbart eller till stor del av grundskyddet, alltså garantipension och bostadstillägg.
Ja.
Ibland så skiljer det i princip ingenting mellan de här två typexemplen.
Mm.
Och där ligger också en orättvisa. Det har varit ganska mycket fokus på orättvisan i att det finns personer som har väldigt låga inkomster, och det är såklart en utmaning. Ja. Och där har vi ju nu sett till, vi har höjt både bostadstillägget och garantipensionen från och med 1 januari i år.
Mm.
Och det var alldeles nödvändigt. Men jag tror att det är ännu viktigare att vi också ser till att den som har arbetat och slitit helt arbetsliv, att det faktiskt märks i pensionskuvertet.
Mm.
Och jag skulle säga att det märks för lite alldeles för ofta idag. Och det är också grunden till att vi också går fram med det här pensionstillägget.
Mm.
Som vi ju precis innan corona bröt ut, faktiskt dagarna innan, lyckades få med oss alla partier i pensionsgruppen på. Mm. Så att nu är det inte bara ett socialdemokratiskt vallöfte längre, utan också hela pensionsgruppen som står bakom. Och det kommer att börja betalas ut september nästa år, om allting faller på plats.
Mm. Och det ligger de här medel mellan 13 och 17 000 var det ungefär, eller?
Ja, mellan 9 och 17 000 till och med. Men sen de som är mellan 9 och 14 kommer att få allra mest.
Ja, precis.
Så att, det finns en trappa i det där. Men som mest kommer man få ett tillskott på 600 kronor i månaden om man har arbetat ett helt liv. Men ändå får så pass låg pension att man ligger under 17 000 i inkomstpension.
Mm. Men som sagt, det finns inga gratis luncher, det vet vi. Utan ska det bli högre pension, då blir det mer, då blir det lägre, inte lägre lön, men lite mindre pengar i plånboken när du arbetar, om du ska betala mer avgifter.
Om vi pratar avgifter så måste vi lösa finansieringsfrågan på något sätt. Men det jag pratar om nu, pensionstillägget, det är ju en skattefinansierad reform.
Mm.
Just för att vi inte ska behöva vänta på att få full effekt. För här ser vi ett problem att här och nu är det alldeles för många pensionärer som, där det inte lönar sig att de har arbetat.
Mm.
De kan ju inte gå tillbaka och reparera det. De har redan gått i pension. De behöver få den kompensationen här och nu.
Mm.
Sen har vi den andra diskussionen att vi på sikt behöver se till att pensionerna höjs.
Mm.
Och det är där vi socialdemokrater säger att vi behöver öka inbetalningarna till pensionssystemet. Hur exakt? Det får vi diskutera naturligtvis.
Mm. Stort tack Teresa Carvalho för att du ville vara här i Vidare möter.
Mm, tack för att du fick komma.
Allt gott.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.